Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I podden tar vi upp stora och små saker. Intervjuer med intressanta personer. Men också djupdykningar i ämnen som vi vill veta mer om. Högt och lågt, allt eller inget. Ola Aurell är visångare och ståuppkomiker. Han har gjort 5 skivor med egna sånger, skrivit teaterföreställningar, jobbat med improvisationsteater och gjort kortspel. Han har uppträtt på Allsång på Skansen och flera visfestivaler. Ola har även varit med och gjort en humorshow om Thomas Quick samt en dubbelskiva om Christer Pettersson. Frippe träffade honom för att prata lite om livet.
Hej Ola.
Hejsan, hejsan.
Hur är livet? Jo, det är bättre nu när jag har ätit socker. Mm.
Det är bra.
Ja, det får man väl säga. Jag har tagit mig ur den värsta depressionen nu.
Vilken typ av depression?
Det känns som att allt bara... När andra vågen kom med skiten så allt ställdes in en gång till så var jag väldigt knäckt. Men nu är det vår, tänker jag.
Och vad jobbar du med nu?
Jag försöker väl hålla mig sysselsatt. Jag håller på att spela in lite musik. Och annars gör jag lite för lite. Så jag är med lite poddar och sånt mest. Mm.
Men du är ståuppkomiker och visångare. Från början i alla fall, eller?
Ja, det kan man säga. Jag är ju båda samtidigt på något sätt. Att det i gränslandet där. Så jag sjunger sånger som påminner lite om stand-up på något sätt. Och jag gör det både på ståuppscener och som musiker på något sätt. Visfestivaler och bara ställen där man sjunger.
Men vilket kom först då? Att du började skriva sånger eller texter?
Alltså det första jag gjorde var väl mycket så här improteater och teater egentligen. Och sen så började jag göra låtar och då hade jag väl en sån här vag bild av den här lite ironiska genren som finns där ute någonstans. Alltså Lars Demian, Cornelis Vreeswijk, den typen av lite så här mustigt berättande, lite roligt. Och sen så testade jag att köra det på ståuppscen också och så funkade det ganska bra och då nischade jag mig mer mot att verkligen försöka få folk att skratta med låtarna. Och det är väl också att det finns rätt mycket ståuppscener så jag har fått chansen att köra där och utvecklas där. Så de flesta jag känner är mina kollegor är ju mest komiker egentligen.
Så du kan säga att du har tagit ståuppkomiker med gitarr?
Ja, men det är väl ungefär så jag brukar beskriva det beroende på vem jag prata med. Och det är en genre som finns någonstans. Det finns, alltså, man kan ju droppa några så här utländska namn som ändå är det där musical comedy på något sätt.
Men hur har du alltid hållit på att göra låtar och underhålla och så?
Nej, fast jag har inte gjort något vettigt. Jag höll på att studera väldigt länge och testade olika, försökte hitta något sätt att uttrycka mig på som skulle funka och till slut så hade jag blivit ganska gammal och testade göra låtar och då kändes det som att jag fick lite bättre respons på det än jag hade fått tidigare och då tänkte jag att nej, men då får jag det här jag får hålla på med.
Vad studerar du för något då?
Jag har studerat mycket humaniora, filosofi och litteraturvetenskap och var väl ganska intresserad av att ta det på allvar liksom och doktorera och sånt där men jag vet inte om det passade mig till 100%. Jag klättrade nog lite på väggarna samtidigt och så har jag också studerat lite konst och så här allmänt.
Målar och sånt också?
Nej, just de senaste åren har jag klottrat lite när jag gjort så här YouTube-videos där jag ritar fåniga flodhästar och sånt, men det är väldigt inte på någon nivå. Just nu håller jag faktiskt på att måla för jag har fått en privat beställning, någon som vill ha ett konstverk på väggen av mig, men det känns ju mer som en sån här vi lyssnar på din musik, kan du inte rita något som vi kan ha på väggen? Så jag skulle inte kalla det för konst. Mer än att jag faktiskt ritade.
Det är väl upp till betraktaren heller?
Ja, det är det ju absolut. Så jag har varit och köpt pennor senast idag som jag ska investera. Jag tänker dra av det och så vidare. Så att jag är ju konstnärligt aktiv i den meningen.
Var kommer du ifrån?
Jag kommer från, vad ska man säga, strax utanför ett litet ställe som heter Tollered, som i sin tur ligger utanför Göteborg.
Och hurdan var du som barn?
Det är svårt att svara på. Jag vet inte. Hur brukar man vara som barn?
Var du rolig?
Nej, jag pratade faktiskt med min mellanstadielärare för några år sedan. Jag tror att jag hade varit i TV eller sånt där, och han tyckte att då kan man väl höra av sig och bara säga hej och vad kul. Sådär. Och han var ju sådär att nej, det här var ingenting jag såg komma att du skulle... Ja, du var ju lite rolig, men jag tror med rolig menar han nog med att jag var lite flippig ibland. Men jag var nog lite ganska ensam och i alla fall lite senare ganska pluggig och lite så aspig på något sätt. Och det är jag väl fortfarande, men jag kommer mer från sån ingenjörs bakgrund och så, och sen min familj och så.
Är dina föräldrar ingenjörer eller?
Nej, min pappa är ingenjör, min mamma är sjuksköterska, så att det finns liksom inget det finns inte mycket till konstflum så där. Det tog lång tid för mig att hamna där någonstans, för det var väldigt onaturligt.
Hur hamnade du där då?
Jag hade väl någon kris i 18-årsåldern. Alltså fram till dess hade jag nog bara sådär, du vet, spelat strategispel och tänkt att om jag får någorlunda bra betyg så kan jag sen gå en vettig utbildning som man ska göra. Och sen så insåg jag att jag inte var så intresserad av det som folk brukar göra, och då började jag leta febrilt efter något annat som skulle fylla mitt liv, och det tog ungefär 10 år innan jag hittade fram till någon vettig riktning. Så, ungefär så.
Men som barn, du var inte den som stod längst fram och alltid var med på roliga timmen?
Jag hade lite sådana drag, men jag tror att det försvann. Hade det inte varit att jag slutade det jag gjorde så hade jag nog inte tänkt på det efterhand. Men jo, ibland gjorde jag lite så här. Vissa sådär klassens clownaktiga grejer eller roliga timmen grejer, men jag var nog mycket mer nördig, pluggis, kanske lite enstöring, ja mer sån person, känslomässigt avstängd.
Vilket var ditt favoritämne?
Historia är nog det, och det tycker jag fortfarande är roligt, och ibland på nivån att jag tycker att det är en sån här liten pinsam grej, att det är lite tönt faktor på det, men att jag inte kan låta bli och alltså jag hänger, ibland har jag en glädje av det, men jag tycker att det.
Men musik då? Lyssnade du mycket på musik i ungdomen?
Nej, det kan jag inte säga. Jag lyssnade i alla fall upp till gymnasiet en gång, så lyssnade jag nog mindre på musik än de flesta mina kompisar. Och så någon gång i gymnasieåldern så började jag lyssna på musik. Och sen var det i kanske så här 20-årsåldern så lyssnade jag väldigt mycket på musik. Då hade jag liksom perioder jag mådde ganska dåligt och då lyssnade jag väldigt mycket på musik. Och så hade jag också vänner och min bror och sådär som höll på ganska seriöst med musik. Så då kom det väl in den känslan av att musik var någonting viktigt och intressant. Men det var sent i mitt liv. Som barn så jag gick lite så här kommunala musikskola, men jag var aldrig intresserad av det och jag hoppade av det och sådär.
Men vilken musik lyssnade du på när du var i 20-årsåldern då?
Olika faser påverkas rätt mycket av mina kompisar. Jag hade någon kompis som var så här symfonirockare, och så då hade jag en fas när jag lyssnade på symfonirocks grejer och sen så hade jag väl fasen när jag lyssnade på lite så här modern, vad nu som var ju liksom, vad kan det vara på den tiden, lite så här indie pop, Radiohead, alternativ rock grej som fanns då liksom sent 90-tal runt millennieskiftet. Men sen har jag väl alltid varit väldigt stofil, så jag har grottat ner mig väldigt mycket i 60-70-tal så även äldre grejer en del. Och när jag väl började skriva låtar så blev jag mer och mer intresserad av textmusik på olika sätt. Så att jag var väl jag var väl tidigt också intresserad av liksom textaspekten av musik, så att det styr lite grann vad jag tycker är intressant som musik. Så jag, egentligen är jag ju mer intresserad av text än musik som, alltså att verkligen grotta ner mig i. Så att jag har en ganska lättsam syn på mitt eget musicerande egentligen. Jag tycker inte det är så... Jag kör
ungefär samma akkord, eller? Har du någon favoritakkord?
Alltså det går i perioder. Jag pillar med det, laborerar med det, men mest för att man är tvungen. Jag menar, man har skrivit en viss låt så kan jag inte använda det igen. Så att i början skrev jag mycket de här liksom sån här lite så här lite ryskt Lars Demian, den typen av tongångar, och använde det. Jag tyckte det, men och sen man väl gjort det ett tag så måste man ju byta till något annat, och det förändras under åren. Det är nog mest att jag inte tar det på sådär jättestort allvar. Jag förväntar mig inte att jag ska skriva något som är musikaliskt intressant, men däremot textmässigt så skulle jag inte tveka att sitta och fundera en hel dag på ett ordval eller något sånt där.
Men när började du skriva egna sånger då?
Jag började med, tror jag, med att skriva texter till min lillebror. När kan det ha varit? I 20-årsåldern kanske, någonting sånt där. Vilket inte var så här jättelyckat, tror jag vi aldrig tyckte heller, för att det är något man ska skriva till sig själv. jag tror att vi är båda, och han gjorde det så småningom också. Så det var det första jag gjorde. Och för då var det också väldigt främmande för mig att jag skulle vare sig sjunga eller skriva musik själv, för det låg så långt bort. Jag är inte så jättemusikalisk som jag upplevde det, i alla fall. Men första låten jag skrev kanske i 25-årsåldern, så skrev jag några låtar och framförde, men det var liksom inget speciellt med det. Och sen så började jag väl liksom seriöst några år senare och ändå skriva låtar. Så sent egentligen.
Men 25-årsåldern, om man säger, när är du född ungefär? Ungefär, cirka?
76 är jag född. Så jag tror att jag började skriva... Jag hade gjort... 2005 minns jag, så flyttade jag från Sverige och var tillsammans med någon flickvän. Och jag minns att hon uppmuntrade mig att hålla på med musik och tyckte att liksom, skit i att försöka skriva teater eller vad jag gjorde. Liksom, du gör jättebra låtar. Så då hade jag uppenbarligen skrivit några låtar. Och då vet jag att efter det, när jag hade lite tid över efter att vi gjort slut, så började jag... Satt jag och slamrade och skrev mycket låtar. Och det gjorde jag väl i några år. Jag tror jag inte uppträdde med dem förrän 2008, någonting sånt, så det var väl 3 år däremellan som jag liksom satt och skrev låtar.
Men hade du skrivit teater innan också?
Ja, med helt utan framgång eller struktur, men jag har satt upp ett antal teaterpjäser tillsammans med mina vänner i Göteborg.
På vilken teater hörde?
Ja, vi egna små grejer. Det var väl inom studentteatern och inom något eget, någonting vi kallar det väl för något, jag kommer inte ens ihåg det just nu.
Men du skrev och var med på scen också?
Ja, fast jag såg det nog som att jag ville skriva mer. Alltså, de ville ju bli skådisar i större eller mindre grad. Och jag ville väl skriva teater, men jag regisserade en del. Och sen spelade jag improteater och då stod jag på scen själv. Men jag var aldrig inne på att jag skulle skådespela.
Men om man säger, dina sånger är ju mycket humor. Och var det humor också i teaterföreställningarna?
Ja, det var det väl. Fast jag hade liksom ganska länge en sån liksom en pretentiös sida som liksom var lite parallellt. Att jag ville vara rolig och så ville jag vara sådär lite pretentiös och sådär. Läsa svåra böcker och skriva svåra grejer. Och jag tror att jag... När jag skrev pjäser så hade jag inte riktigt rätt ut det där. Men när jag började göra låtar så hade jag en period när jag verkligen ville ta bort allt det pretentiösa och liksom koka ner det till något ganska dumt och allmängiltigt. Liksom. Så, ja, jag vet inte. Det fanns väl något försök att vara rolig i det. Men det var också alldeles för pretentiöst och navelskådande och sådär. Och ganska, nej, jag hittade aldrig ett riktigt konsekvent uttryck i det. Så jag skulle absolut inte vilja se eller höra något av det idag.
Det finns kanske bevarat.
Det är möjligt, men tack och lov så lär ingen någonsin bry sig.
Sen så, när kom din första skiva?
Den kom inte förrän 2012. Så då hade jag väl uppträtt i ökande grad i liksom 4 år nästan innan, i alla fall 3,5 innan jag spelade in den. Och jag hade väl först en tanke att det jag gjorde framförallt var liksom stand-up comedy, så att jag ska liksom, det här är en scengrej, jag ska utveckla mig som underhållare och så ska någon tycka att det är roligt, jag ska vara komiker. Så jag tänkte inte så mycket på att spela en skiva, och sen så hade jag ett tag här inom på gång liksom, det var mycket såhär snack, jag ska fixa ett skivkontrakt med dig, så liksom det fanns en massa snack, och då till slut så när allt sånt gick i stöpet så bara jag letade upp någon kille som hade någon källarstudio och så började jag spela in lite låtar bara för att sälja på mina spelningar. Så den skivan är ju därefter, det är ganska, det är bra låtar på den, men det är liksom bara jag med gitarr rakt av sådär, som på den tiden. Det var liksom sluttampen på att gick och sälja CD-skivor. Så den var, det är väl det jag gjort som förmodligen är mest ekonomiskt lönsamt. Det var nästan gratis att spela in och jag kunde stå och sälja efter varje spelning.
Har du jobbat med någonting annat än med musik och stand-up?
Ja, det har jag gjort. Men jag har, som sagt, jag studerade så länge det gick. Och sen så hankade jag mig fram framförallt på så här lite översättningsjobb och sånt som jag gjorde under ett antal år.
Översätt från vad?
Mest engelska och mest olika så här tekniska texter. Så här, instruktioner till medicinsk analysutrustning och sånt där. Man får lära sig hjälpligt vad det heter på svenska och sen kan man fuska sig fram med det. Men det är inget jag, saknar.
Men hur många skivor har du gjort idag då, måste
jag? Jag släppte min 5:e förra året och sen har jag också gjort lite så mindre projekt, så i liksom lite någon EP om Åt över Härjedalen och några låtar om
en EP om
Åt över Härjedalen.
Okay.
Nu tar vi över Härjedalen.
Vad ska man, vad är det för något då?
Det är en väldigt rolig show som mest Marcus Johansson gjorde, men jag var också med på törn och gjorde låtar till hans show, som är, det är väl en slags tanke att man ska, Härjedalen är inte så befolkat, utan det bor, tror jag, 10 000 personer ungefär. Och tanken var att man skulle samla ihop lika många och så flytta dit och liksom bara ta över Härjedalen. Och sen förvandla det till en idealstat.
Vad är en idealstat i ditt fall då?
Jag tror att, alltså han svarade mycket på frågor och reste runt. Och det finns något populistiskt som jag minns att han mycket försökte svara det som folk ville höra lite grann. Om folk ville ha glass och så här, oh ja, glass, absolut, och sådär, men ja. Min roll var nog väldigt mycket att hålla med och förstärka ledaren i den här strukturen. Så många av låtarna handlar väl om hur dåligt det är Härjedalen nu, hur upprörande kommunstyrelsen beter sig. Och känslan att det kunde ha varit så vackert där uppe. Och den enda konkreta förslaget tror jag är låten Polyandri. Där tanken är att det ska vara liksom kvinnligt månggift. Att kvinnor ska få gifta sig med flera män i Härjedalen. Vilket delvis kom sig av att vi upptäckte att det var så här 70-80% män i vår Facebookgrupp. Så att det skulle bli väldigt skevt där uppe. Så att det var det liksom ett sätt både att lösa den situationen och att locka in fler kvinnor i rörelsen.
Men har du gjort fler sådana här små projekt?
Ja, Isak Jansson gjorde en humorshow om Thomas Kvikfallet där jag också skrev låtar.
Thomas Stureberg-Wall alltså.
Ja, exakt. Mm. Så vi turnerade runt med den föreställningen rätt mycket. Och där har jag också spelat in musik.
Och vad handlade den föreställningen om då?
Det var väl ganska mycket att vi gick igenom fallet och skojade om det. Så att det var väl liksom ett försök att både vara för de som kanske inte har orkat sätta sig in i det, men som ändå kanske har vuxit upp med det bakgrunden, får en liksom nedkokad version. Och sen så finns det också rätt mycket skämt kring det för de som har liksom, där man pekar ut hur absurt och roligt alltihop är. Så vi gick igenom fallet. Först vi gick igenom det lite grann från sidan att han tycktes ha gjort det, och sen så gick vi igenom hur uppenbart det var att han inte hade gjort det i andra akten. Liksom. Ungefär så.
Och det var inte han som gjorde någonting? Det...
Inte enligt vår show, nej. Nej, vi är ganska mycket team Don Josefsson där. Så.
Men hur många år sedan var det då? Det var...
Ja, när började vi? Det kan ha varit 2018 som vi hade premiär för den, om jag minns rätt.
Men det var efter Dan Josefsson?
Ja, det var det. Vi hade väl läst böcker om Hannes Rosa om Dan Josefsson och tyckte att det var liksom sensationellt. Och kände att vi såg det inte som ett journalistiskt uppdrag, utan vi såg det mer som ett, ja, framförallt komiskt, men också att det här folk måste få höra det här och hur absurt det är.
Men vad är det mest komiska med den utredningen?
Det är, alltså det finns ju så mycket som är komiskt beroende på vad man tycker är roligt, och det är ju något med hela den här farsmomentet då, att det är människor som tar sig själva på stort allvar och snärjer in sig i allt mer avancerade lögner. Och att man har minst investerat sig i lögner, så måste man liksom ljuga ett varv till och att det blir mer och mer hysteriskt. Alltså det finns något sånt, det är både så här absurd humor och farshumor i det någonstans. Men sen så är det väl olika om man tycker det är roligt. Det är också mörkt, och det kan ju göra att man inte vill skratta åt det. Men det kan också göra att det blir ännu roligare. Att det är så oerhört mörka grejer som samtidigt är bara uppenbart trams. Vi har pratat en del med Dan Josefsson, och han tyckte när han såg showen att det var... Att han och hans vänner har alltid skrattat hur absurt det är, och att det var liksom så uppenbart att aha, det finns andra här i världen som har sett det här fallet och tycker att det är helt galet. Så, ja.
Men har du fått... Ibland har du liksom varit nära gränsen för vad man kan skämta om. Har du någon gång fått skit?
Ja, jo då. Det får jag såklart ibland. Och det är väl en del av... Det, jag tycker det är roligt när man lägger sig nära de gränserna. Jag tycker att det kan nästan ha ett egen värde. Så att jag får väl skylla mig själv. Men jag är ju inte så super provocerande för sakens skull. Men det är ofta ganska godtyckligt, tycker jag, vad man kan få skit för. Det är sådär... Jag minns något tillfälle som jag nämnt också i andra sammanhang. Jag har en låt som... Ja, Finlands nationalsång heter den, liksom, liksom bara räknar upp lite finska klischéer, liksom ganska typisk grej. Nej, men den bygger väl lite grann på att finnar är lite så här hårda och manliga bara, och det är ju liksom den mest stående finska klyschan. Det finns liksom inget originellt över premissen, men det är bara det skämtet att de är så extremt icke-bögiga, och sen så får man även in att de ändå gillar att sitta och basta och är nakna och piska varandra. Så här. Men det är liksom klyschigt skämt, men folk tycker att den är rolig liksom, och jag blev ombedd att spela den på något bröllop, och han som anordnar, den ska du spela, det liksom, det här sitter en massa finnar i släkten, det blir kalas liksom. Men sen så istället så tog några av dem emot det som att, ja du vet, här är vi finlandssvenska, jag har varit andra klassens medborgare i det här landet och alltid fått höra att ni kan jobba på chokladfabrik, jäkla finnar, och sådär. Så kommer någon och sjunger, de är grova och okultiverade med, och liksom, de börjar gråta, det blir jättehemskt. Och jag pratade ju med några av dem sådär efteråt, och de förstod ju att ja, det här är en fyndig låt på något sätt, men för mig var inte det här roligt. Och sånt kan ju hända hela tiden. Men det är också lite så konstigt, det är några av mina mest så här uppskattade låtar som också är de som får mest skit på något sätt. Vilket understryker det jag känner själv, att det är ju roligt när det blir lite jobbigt.
Och vad handlar dina mest uppskattade sånger då?
Ja, men de två som spelas mest just nu och generellt är en som heter Man kan göra många saker med en katt. Och det är ju ingen som blir stött på allvar av den. Men den är ju, det finns ju en ton av så här, ja, men mörda katter och använda katterna till roliga saker, till hattar och sådär, helikoptrar, vad det nu är. Och spelar man den i radio så får de ju kritik liksom. Och någon har lagt upp den på YouTube och det är många tummar ner. Alltså det är så här, men det är också den som barn gillar och flest spelar. Och jag har någon annan låt som bara larva sig runt allas diagnoser som heter elevhälsan som också folk lyssnar på. Och det är också en sån här som kan hamna snett och som folk liksom... Ah!
Man kan skämta om allt.
Ja, det kan man såklart. Det är alltså det... Som komiker, eller man hänger med komiker, så blir i alla fall jag så fruktansvärt avtrubbad, så det är nästan inte intressant längre. Det är så självklart att folk skojar att det enda intressanta är huruvida ett skämt funkar någonstans. Men det är ganska godtyckligt, tycker jag, vad som är känsligt och vad som inte funkar i ett visst sammanhang. För även bland komiker så finns det vissa grejer som plötsligt kan vara så här jättetabu liksom. Komiker som annars skojar jättegrovt om, du vet, pedofili, och det är liksom bara hur kan du klaga på humor, och sen så är det så här, har ju någon skojat om BLM här liksom, va, det här är inget vi skojar om liksom, håller du på med sådär, och det är liksom det är inte självklart, du har dina små tabun här plötsligt, men och det kan ju variera från fall till fall och från vecka till vecka och från grupp till grupp, och det handlar väl mer om att läsa in en situation och vad som ska bli roligt där och då, tänker jag.
Vad gillar du själv för humor? Vad skrattar du åt?
Jag... Tidigare har jag alltid svarat sådana här... Liksom, det finns rätt mycket sådana här liksom, animerade serier som jag gillar. Alltså mer än stand-up så gillar jag... Om typ Rick and Morty tyckte jag väldigt bra när jag gick. Och även lite andra sådana här Archer, och tidigare lyssnat eller kollat på South Park och Family Guy. Och där. Det är något att de kan ta ut svängarna i sådana serier. Och både skämtar ganska hårt och ganska flippigt någonstans. Så där tycker jag det har funnits mycket som jag gillar. Annars vet jag inte. Jag gillar väl ganska mörk och hård humor, tror jag. Men ja, nej.
Du gjorde även en dubbelskiva angående Christer Pettersson.
Ja, just det.
Vad var det för någonting?
Det var ju mer av ett så här... Vi var tre... Vi känner varandra sedan tidigare, och vi känner varandra för att vi alla gör så här textmusik och är intresserade av textnörderi och roliga låtar och sånt där. Och så satt vi väl och spånade fram det som ett sån här projekt som är... Det här är lite för dumt med sånt där. Man går igång på att göra för att det är så dum idé, och så peppar man varann. Så att vi ska göra ett dubbelalbum med bara Christer Pettersson, och vi crowdfundade det, och... Det är ju liksom ett, på många sätt är det ett idiotprojekt. Där hade vi inte den tanken att vi måste underhålla eller vara roliga, utan det var ju bara, nej men kör fritt liksom. Det får vara hur nördigt eller hur dumt eller ytligt. Eller...
Och vilka var det? Det var du?
Jag, Nippe Svensk och Björn Ende. Det är väl artistnamn, både och om jag förstått rätt. Men de har en bakgrund i svensk pop, och Björn Ende har en bakgrund i Katten Skogmans orkester också.
Mm.
Så vi, ja.
Vad hade ni för ingång på Christer Pettersson då? Om du jämför med Sture Bergwall då?
Alltså, Sture Bergwall fanns det ju ändå en ambition att skriva en sammanhängande pedagogisk show. Christer Pettersson var ju liksom mer en explosion, liksom kör loss, liksom bara total brainstorm. Vad kan vi associera till Christer Pettersson? Vilken låt vore kul om den finns med? Så vi liksom spånade ur oss alla ingångar vi kom på. Ska vi ha en låt? Någon borde finnas en låt som handlar om fantombild. Borde finnas någon som handlar om 42-åring. Vi borde nämna Gert Fylking i någon låt. Vad kan vi göra? Liksom. Och så olika genrer. Så många, vi har ju väldigt mycket olika genrer på den. Väldigt mycket olika ingångar och trams. Så det är en jag tror att det är lite konstig och kanske delvis svårlyssnad skiva, för att vi har tagit med liksom så mycket olika grejer, men det finns också så här fullkomligt briljanta saker i det.
Exempel?
På briljanta saker? Oh, det där är jobbigt. Jo, min favoritbriljanta sak är ju den 7 minuter långa powerballaden om hur Ulf Brunnberg och Christer Pettersson går på Carl Flygares teaterskola tillsammans. Och hur de liksom, det är en väldigt så här homoerotisk låt, hur de liksom är, eller det här, de lite duschar och bastar tillsammans, och hur de liksom drömmer tillsammans när de ska stå på Dramatens scen, och sen så blev det inte livet som de tänkte, och de drömmer sig tillbaka, och om tiden gick att vända så borde de backas till när de satt och drömde i väntan på Godot, och så är det så här smäktande och det stråkar. Jag blir alltså tårig varje gång jag gjort en musikvideo till den. Första så här 7 gånger när jag lyssnade igenom låten så satt jag och grät, för jag tycker det är så gripande berättelse, och det är samtidigt så oerhört fånigt alltihop. Så det är, jag älskar massa saker på den skivan. Men det är också konstigt.
Men det var sant att de gick i samma klass på Kalle Flygare.
Mm, absolut. Det är samma årgång. Och det finns också något genuint sorgligt i det som jag tycker är rörande när man tänker på hela Christer Petterssons öde, och att han ändå var liksom begåvad. Han var ju liksom det var ju rätt svårt att komma in där, och han var liksom en begåvad skådespelare. Han var begåvad i allmänhet också. Han var rätt intelligent och... Så jag vet inte, förutom att det är något allmänmänskligt för att livet inte blir som man kanske hade drömt när man var 17, så är det så här, Christer Pettersson är så, fan vad sorgligt liksom, att han gick ner sig i schack och blev utslängd från skolan och sen blev han Christer Pettersson istället.
Varför blev han det då, tror du?
Vi har ju också låtar om det. Vi har en låt som heter Den andra killens fel, som handlar om, det ska också vara en sann historia, och Kjella är väl Chris Petterssons pappa, men han fick ett slag i huvudet någon gång på, jag vet inte vad det hette på den tiden, om det var läroverket eller så, men någon slog honom, och enligt berättelsen då så ska han efteråt haft problem sitt temperament, han ska ha haft en lättare hjärnskada helt enkelt.
Trist alltså.
Ja, och som vilket då skulle kunna förklara både hans så här vredesutbrott och hans amfetaminmissbruk och hans, alltså han tappar impulskontroll helt enkelt. Och sen så hamnar han ju i drogmissbruk och småstölder och sånt väldigt tidigt. Eller så är det bara att vissa föds ruttna liksom. Men det är också sorgligt i så fall.
Men det var inte han som sköt Palme då, tror du?
Jag vet ju att du är en nörd på det här. Jag tror, jag har ju ingen sån här, det är inte som att jag bryr mig jättemycket. Jag skulle tycka, om jag trodde att det var han som sköt Palme, så skulle skivan bli lite för mörk. Om det var så här 100% uteslutet, vi vet att det var Skandiaman eller whatever, så skulle det kännas lite så här. Då blir Chris Pettersson lite ointressant, varför gjorde en skiva om honom istället för Skandiamannen. Så att jag är glad med att det är 99% säkert att det inte var han. Men jag tror inte att det var han. I så fall hade jag nog inte gjort en sån skiva. Där har vi också några så här osmakliga skämt. Det är ingen som bryr sig om det, men vi har liksom någon sån här gangsterrap där vi lite grann hyllar honom som en gangstergud, och så avslutar vi med 2 pistolskott där vi försökte leta upp det korrekta ljudet från mordvapnet. Alltså det är lite smaklöst, men vi tyckte det var roligt, och det, hade vi trott att det också var han som mördare, så känns det som att då blir det lite så här. Ja.
Men ni ska inte göra en skiva om Skandiamannen nu då?
Nej, det ska vi inte. Alltså Nippe är ju den som går längst med det här lite konstnärligt nördiga. Och hans seriösa idé när vi väl har gjort Christer Pettersson, vad ska nästa projekt bli? Ja, vi gör en till dubbelskiva om Christer Pettersson. Det är liksom så fruktansvärt dålig idé, men det är också så här väldigt roligt. Det är ingen anade, men plötsligt kommer en till dubbelskiva om Christer Pettersson. Och han är ändå sådär, han har ändå rörat upp, vi har ändå de här 10 låtidéerna kvar, alltså vi skulle kunna. Nej, jag vet inte, Skandiamannen, du har ju själv, jag har ju pratat med dig om Palmemordet, du är ju inne på att det är någon annan.
Jag har lite olika teorier.
Ja, okej, men du tror inte på Skandiamannen, va?
Nej, Skandiamannen tror jag inte det var.
Nej.
För han, nej. Tror du på Skandiamannen då?
Jag läste ju den där boken om Skandiamannen.
Den osannolika mördaren.
Exakt. Och efter att ha läst boken och läst lite andra grejer så känner jag att... Nej, alltså det finns en massa andra möjligheter till det de tycker är träffande. Jag menar att han gillar att få uppmärksamhet och är lite mytoman och sådär, för all del. Men det säger ju ingenting om att han måste ha mördat honom. Sådär. Jag har ingen så här stark åsikt om det. Men nej, jag känner mig inte så här 100% att...
Du är inte nöjd egentligen med det?
Nej, men jag vet inte om jag är nöjd med någon annan förklaring heller. Nej, jag tror inte. Jag har nog aldrig brytt mig så mycket. Alltså jag fattar ju att det är en stor grej att en statsminister blir mördad, men just den där känslan av att det är ett oläkt sår som det verkar vara för en viss generation människor har jag aldrig fattat som att... Jag undrar om det var för att folk från början tänkte att det här var ett liksom så politiskt då, att det var ett anfall på Sverige och då blir det så traumatiskt när man inte löser det. Men jag har nog bara... Det spelar väl ingen roll ändå, Christ Pettersson. Alltså, folk blir väl mördade hela tiden. Men det är klart att det, om det var en konspiration så spelar det ju roll, förstås. Men om det var Christ Pettersson eller om det var någon annan ensam idiot med höger motiv eller något sånt där. Alltså, det gör ingen skillnad för min del. Jag har aldrig brytt mig om det.
Nej, men om mördaren lever idag så är det ju... Skulle man gärna vilja att den personen åker fast?
Ja, jo, för all del. Men det gäller väl alla andra brott också då? Jo. Nej, jag vet inte. Jag respekterar all form av nörderi. Och jag hade lika gärna kunnat nörda in på det som på alla andra grejer jag nördar in på. Men det har aldrig fastnat på mig.
Vad har du mer nördat in på?
Det varierar väl över tid. Alltså... Ja, historia så förr kan jag nörda in på. Nu har jag en liten så här schackperiod när jag följer någon schackkanal på YouTube och sånt där. Men det är ganska god.
Är du bra på schack?
Inte tillräckligt för att få nörda in på det sådär. Men jag menar, om någon inte kan spela schack så skulle jag ju besegra dem. Liksom, jag kan lite. Men jag tycker inte det är... Alltså, aspet i alla är, men det finns någon gräns när jag inte klarar av att vara sådär, nu ska jag lära mig allt det här utan till och spela korrekt. Alltså, jag gillar en massa saker med schack som man egentligen inte borde gilla så mycket om man skulle vilja bli bra på det. Jag gillar sånt som vad de olika öppningarna heter och sådär. Okay.
Vad heter? Har du någon favoritöppning?
Nej, inte just nu... Ett tag när jag spelade schack förut, så, vilket kanske många så här nybörjare gillar, men gillar den här, det fanns en sån här romantisk fas på 1800-talet när folk spelar väldigt dramatiska öppningar där de offrar massa pjäser för att spela snabbt och sådär. Och de är ju väldigt charmiga och det blir ofta roliga partier av dem. Men det är väl så här kungsgambit och vad är det, vinerparti och sånt där som man kan spela som är lite dramatiskt. Evans gambit finns någon som heter som är populär. Så sådana är roliga. Jag vet inte. Jag tycker det är bara kul att de heter saker. Det finns någon som heter så här stekt leverattack. Och det är liksom så här gammalt namn på den också.
Vad är stekt leverattack?
Det är ju en variant på italienskt. Om man öppnar italienskt på något sätt och den andra svarar med att gå ut med båda hästarna istället, så går man fram med sin häst på kungssidan. Alltså det här säger ingenting om man inte ser, man inte bryr sig.
Nej.
Nej. Men det är liksom ett ganska aggressivt svar på om svart spelar med båda hästarna om man själv öppnar italienskt. Okay. Så går man direkt för att slå på F7 på något sätt och då kan man sätta väldigt mycket press på en oerfaren spelare. Man tror att man öppnar försiktigt och lugnt som svart, men det blir ganska rörigt med en gång. Och det finns massa sånt där. Och det är roligt att hur man än flyttar sina pjäser så heter det någonting, i alla fall i början av...
Men du har gjort så många olika saker här. Vad är du mest stolt över då, av det du har gjort? Skivor och föreställningar eller teater?
Alltså jag är oftast inte så stolt. Jag är ofta stolt just när jag håller på med det. Men det kommer någon fas när jag tycker att det är väldigt bra. Men när jag ser tillbaka på det så blir det någon fas av självhat och sådär. Där jag bara ser bristerna. Så jag har väldigt svårt för att lyssna på min egen musik i efterhand och sånt där. Och jag klarar inte... Alltså när jag kvickföreställning och filmade den så var det så här... Vi måste kolla igenom den och se så att allt ser rätt ut. Men jag har fortfarande inte klarat att kolla igenom den, för jag tycker så illa om mig själv. Alltså
Varför tycker du illa om dig själv då?
Nej, men det är små grejer. Hur jag ser ut eller hur jag levererar text. Att jag överreagerar på detaljer. Och Jag vet inte. Men jag, nej, jag är inte sådär. Jag har svårt att tänka tillbaka på grejer jag gjort och känna någon sån här jättevärme liksom.
Men du var med på Allsång på Skansen.
Ja, just det.
Det måste vara en milstolpe, håller på att säga. Nej, men det är ofta många som tycker Allsång på Skansen är ju liksom lite folkligt och alla känner till det.
Ja, det är det ju. Alltså det är ju en milstolpe som CV på det sättet. Att om man säger att man är med där så vet alla vad det är man har gjort lite grann. Men det är ju inte det. Det är ju inte det roligaste eller liksom mest spännande jag gjort på det sättet. Mer än att det är liksom allmänt folkligt. Men jag vet, det är svårt att säga. Det som känns mest tycker jag är, det är liksom några tidigare gig, typ den första giggen när man fattar att jag har gjort någonting som folk kan skratta åt liksom. Eller första gången man står för en lite större, första gången jag var på Västerviks visfestival och det är sådär typ 1500 pers i publiken och man bara känner att de vill extra nummer och att jag har hittat något som funkar, att någon sånggrej, och det är liksom ganska tidiga grejer i karriären som inte är sådär, det är inget man kan skriva på ett CV eller som någon bryr sig om, men är det verkligen de spelningarna, de där första när man går över någon slags trösklar som spelar roll. Och nu skulle det krävas så oerhört mycket mer för att jag skulle känna så stark för någonting. Det skulle bara fylla Globen nästan för att få den känslan i.
Så Ola Aurell i Globen kanske vore något att sikta på efter corona?
Det gör jag inte. Alltså, jag tror jag har börjat sikta mer på att... Jag har hållit på rätt länge och är så gammal och uttråkad. Alltså, nu letar jag mer efter något sätt att hålla om någon slags integritet. Att jag skulle vilja ha mer bara... Hitta min egen lilla publik som gillar mig för det jag gör och låter mig hålla på liksom. Och så göra ganska konstiga saker utan att liksom titta för mycket på vad som ska funka karriärsmässigt. Så det är nästan motsatsen till att stå i Globen, för då tror jag att man måste tänka annorlunda på något sätt. Då måste man vara lite mer självmedveten om hur man växer till den storleken, och jag är inte inställd på det nu. Jag tror inte jag kan bli en sån person ändå, men jag är också less på det där lite, att man är lite ängslig, vad ska vanligt folk tycka om och vilka förstår den här låten och kan det här missförstås och kan de bli arg nu. Alltså jag känner att nej, jag måste släppa allt sånt och bara gå på ren lust, annars kommer jag tröttna, tror jag. Så det är en sån överlevnadsinstinkt att jag klarar inte att tänka strategiskt. Även om jag skulle haft förmågan skulle jag inte orka.
Men skriver du skönlitterärt också någonting? Någon bokplaner eller så?
Nej, det är väl en sån grej som jag hade väldigt länge. Jag är ju verkligen... Jag vet inte om unga fortfarande har den, växer upp med den. Men som jag växte upp så är det ju fortfarande det finaste man kan göra. Att så här, skriva romaner och bli författare. Så det har jag ju alltid velat, såklart. Precis som man alltid vill göra film. Jag tror att det är samma... Jag vet inte om folk... Det måste också sjunkit lite i stan. Men att vara filmregissör eller skriva romaner var ju ändå de coolaste grejerna, tror jag.
Inte ut skivor?
Det har väl också... Ja, nej... Kanske på en viss nivå. Jo, men kanske så här fronta rockband. Det fanns nog en viss status där också. Men absolut. Men hur som helst, jag har absolut drömt om att sätta mig och skriva böcker. Jag har inte den disciplinen. Och jag har också märkt att när jag liksom äntligen har liksom skaffat mig förutsättningarna. Ja, men nu har jag några månader här. Nu kan jag kan sätta mig och skriva en bok nu. Jag kan börja göra det. Och även om jag skulle få till arbetsdisciplin så tycker jag inte ens att det är särskilt roligt. Det är sådär. Nej, det är mest en daglig kamp med min lättja liksom. Mm. Det är inte sådär... Även om jag skulle vara någon som sådär... Du kan skriva böcker på heltid. Mm. Skriv roman efter roman. Det känns inte... Är det så kul? Är det något jag drömmer?
Skriv låt efter låt.
Ja, men låtar kan man skriva på till
varje sätt. Varje låt är en roman då?
Ja, men låt... Alltså, det är väl ett skäl att jag gör låtar. Att jag överhuvudtaget kan få ur mig dem liksom. För att jag är så lat kanske. Men man kan liksom... Man kan gå och fnula på... Om man har en liten idé så går det ändå att göra färdigt en låt. Inte ett halvårs arbete med varje dag... så här 5 timmars knot. Men alltså det är väl, Jag vet inte om folk läser dem. Det är väl också så att jag faktiskt, jag har ju ändå läst en del romaner i mina dagar och nu läser jag inte det längre. Och jag, så kanske det inte är för resten av mänskligheten, men om andra är som jag så har ju folk slutat bry sig om romaner. Och då känns det ju bara dystert att sparka på det liksom. Jag vet inte. Folk kanske läser lika mycket som förut, jag har ingen aning. Jag tänker att alla kollar på, lyssnar på poddar. Ja. Skriver du själv romaner? Du gör ju i alla fall bokprojekt, vet jag.
Jo, jag har skrivit några böcker.
Ja, precis.
Men nu poddar jag mest.
Ja.
Nej, jag har lite olika saker.
Men är det roligt? Är det sådär när du sitter med det på dagarna, fan vad gött att få sitta och få skriva?
Nu var det några år sedan jag hade sådana skriv flow. Och när man är inne, det är ju liksom fantastiskt. Sitter man dygnet runt och snurrar allting för mig.
Ja, jag kan förstå det. Fan, jag tror jag dödade det för att jag var så kritisk. Eller när jag hade sådär, när jag på att skriva pjäser, att jag kände efter ett tag, jag tyckte jag bara var dålig och skulle skriva om allting hela tiden. Och till slut var det inte roligt. Och jag tror att det är svårt att hitta sitt flow efter ett tag. Mm. Om man blir sådär.
Men dina skivor här, jag såg att två av skivorna var producerade av Johan Johansson.
Tre till och med. Och den tredje så började vi faktiskt utan honom, för vi ville testa en annan ingång lite grann. Men Johansson tyckte inte att det tekniska, han tyckte det var liksom dålig teknisk kvalitet på det, så vi gjorde om det i studio, så han är väl typ producent på den också.
Vem är Johan Johansson för någon som inte vet?
Han är ju en gammal punk, framförallt känd från KSMB och även lite andra band som Strindbergs och John Lenin, och han har producerat rätt mycket folk, Lars Winnebäck, men även så här någon Stefan Sundström skiva jag tror han kommer ihåg, Perssons pack, mycket sådär i den, ja, den genren liksom, lite fläskigare vispop skulle jag säga.
Och så försökte jag Ola Ure lite mer fläskigare.
Ja, det är ganska fläskigt, det är väl på gott och ont tycker jag. Ibland flyger och ibland låter det som att någon bara har gjort en rockcover av något som var ganska försiktigt från början. Men han är ju jätteduktig och har ju betytt mycket för mig. Och så tycker mycket om honom.
Har humor förändrats tycker du sedan du var barn?
Ja, det har den ju gjort flera gånger sedan jag var barn. Det är ju liksom så här 80-tal, men sen är det också svårt att se saker med samma ögon. När jag var barn, vad var det då? Då var det ju så här, Sten-Åke Cederök fanns ju fortfarande kvar. Men det var ju gammalt redan då på något sätt. Men sen var det så här Galenskaparna After Shave och vad heter Nöjesmassaken. Mycket sån här Kurt Olsson, folk som klär ut sig och pratar med rolig dialekt.
Roger.
Ja, det är ganska mysig humor och det är ganska mycket klusigt att prata med rolig dialekt. Sen känns det som att 90-talet hade väl liksom sin lite råare ton. Vare sig det är såhär Killinget var någon teatern och vad hade med Lorry och lite. Alltså det känns som att... Men sen har det hänt flera grejer till. Jag har liksom lite dålig överblick eftersom jag själv har förändrats efter vägen. Och jag tycker också när man blir gammal att olika så tider bara flyter ihop mer, så att det är svårt. Det känns som att man lever både nu och på 90-talet samtidigt på något obehagligt och ibland lite trevligt sätt. Att jag behöver inte leva nu, jag lever också 98 och 2005. Det är inte så stor skillnad. När jag började och liksom kom in på stand-up-scenen så kändes det under en period som att folk nästan tävlade i att vara liksom roa och provocerande. Och delvis har det levt kvar hos vissa komiker. I alla fall vad det gäller en viss typ av så här lite pedofil och sexskämt. Men sen kom det liksom under 10-talet tycker jag en sån lite mer från hjärtat våg. Nu ska vi prata om lite så här sådana Ismail-grejer eller Henrik Schiffer ska visa sig från sin innerliga sida. Eller nu ska vi prata lite politik. Det kom mycket sånt under en period. De senaste åren så har det väl funnits i alla fall från amerikanskt håll en sån här woke-trend, men det är väl ibland tar man tillräckligt långt så blir det ju inte ens humor längre, så att det blir mer liksom saker som man måste verkligen skoja om på rätt sätt. Ja, det är svårt att säga. Det känns också, ibland känns det som att man tänker att en viss tid ska vara på ett visst sätt. Och ofta finns det ju tre saker samtidigt som är helt i motsats till varann. Att Killinggänget är ju samtidigt som Stefan och Christer liksom, och de var ju minst lika stora. Men man vill ha det till att nej, på 90-talet gillade vi Killinggäng, men nej, vi gillade Stefan och Christer på 90-talet. Det var Stefan och Christer vi gillade, men jag vet inte, jag tror det är så nu också.
Tycker du att du själv är rolig?
Nej, det är svårt att se mig utifrån på det sättet. Man måste ju försöka ha ett visst självförtroende med sig. Om man ska gå upp inför publik och få dem att skratta. Annars blir det ju för konstigt. Och ja, men på något sätt. Men jag har inte så höga pretensioner. Jag tycker att det finns folk som är mer naturligt roligare och sådär. Och snabbare och fyndigare. Och
har du någon favorit?
Bland svenska komiker. Så. Jag får inte lära mig att man inte ska göra det. För alltid måste känna sig utlämnad. Jag tror det var Simon Järnfors som sa det. Simon Järnfors är någon som jag beundrar mycket. Men det finns nog andra som är ännu mer så här naturligt roliga. Nej, jag vill inte peka ut någon. Jag känner för många, och jag tycker det finns också väldigt många bra och många som är mycket bättre än vad jag är.
Har du några andra projekt?
Jag har gjort kortspel de senaste åren. Jag har gjort ett om Thomas Quick-fallet och ett som heter Moralpanik. Drevet går. Som man kan köpa från industry.se om man skulle vilja.
Okej. Kort. Men det är kortspel och schack, du gillar de formerna?
Jag gillar spel, det är konstigt. Jag spelar inte så mycket spel live nu, men jag älskar spel. Jag spelar alldeles för mycket datorspel också. Det är... Gud, vad roligt.
Vi sitter nu i din studio. Kan du berätta om din studio och hur man kommer ner till den här och var den ligger?
Ja, den ligger på Hantverkargatan, men det är inte så intressant. Det är, jag kallar den för Undergången, har jag bestämt, döpt efter Hitlerfilmen. För att det är nog det närmsta bo i en bunker jag kommer komma. Ja, som du ser har jag inte inrett den med så här nazistgrejer ännu. Men om jag kommer på ett bra sätt att göra det, så varför inte. Det är, jag har räknat ut, det är 9 dörrar man ska gå igenom för att ta sig in ända hit. Då inkluderade jag en sån gallerport som var öppen när du kom. Och sen tror jag att det är 3 av dörrarna som är olåsta på vägen. Men det är många dörrar och djupt under ner i ett underjordiskt komplex där de hyr ut studios till. Jag känner inte folk här, med mitt intryck är att det är mycket sådana unga killar som sitter och producerar beats och musikgrejer till folk.
Och du är en gammal gubbe som sitter och skriver roliga texter.
Jag är en gammal visfarbror, och jag kan lätt tänka mig att jag är den enda som har den ingången i det. Men det skäms jag inte för. Ja. Om de vore så här jätteframgångsrika på det de gör, hade de inte suttit här. Då hade de väl haft en vacker studio i någon sjöstad istället. Så de ska inte komma här.
Men tack så mycket för att jag fick komma till din
bunker. Ja, tack själv. Ja.